Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kan du hämta hammaren där bak i bilen?
Nej, fan!
Snabba på nu!
Man hittar ju ingenting i den här förbannade röran!
Har du bilen som arbetsplats så skapar Worksystem ordning och reda med bilinredning till marknadens bästa pris. Sväng förbi din närmaste anläggning eller besök oss på worksystem.com.
Hej och varmt välkomna tillbaka till det tredje avsnittet av Vita Gula på. En podcast av mig, Carl Andersson, och Jonas Ragnarsson. Det har blivit lite sen sommarvärme, Jonas, men vi kliver in ändå.
Ja, men nu kommer ju sommaren äntligen med en dryg vecka kvar till premiären, så att det är väl bara att köra på.
Ja, men det tycker jag. Det börjar bli mer och mer aktuellt med hockeyn. Och i samband med just att det blir mer aktuellt så har vi tagit in en gäst idag. Jag säger varmt välkommen till David Tuppen Fredriksson.
Tack så jättemycket.
Hur är läget med dig?
Du, det är jättebra. Solen skiner och snackar lite hockey, så att det blir kanon.
Toppande. Det är ju inte första gången du står i sina sammanhang, utan du håller ju annars till i HVTV Live i pauserna, eller hur?
Yes, det stämmer.
Kul.
Det ser vi fram emot det här. Jag tror det kan bli ett bra samtal här.
Ja, det är ju första gästen, så ja.
Det blir kanon, det blir bra.
Ja, då går vi över till första segmentet då. Normalt sett hade vi kanske börjat prata om laget, prestationer och så vidare. Men vi tänkte så här att med tanke på att vi har en gäst så inleder vi med lite intervjufrågor. Så jag lämnar över till dig, Jonas.
Ja, men jag tycker vi gör så att vi kör ett tuppen-quiz som sen då kanske går vidare någon form av anekdot. För jag tänker så här, vad spelar du säsongen 11-12? Var landar vi då någonstans?
Då är jag nog i USA, va?
Du kan vara i USA då, ja. Vad heter laget?
Vet det
du?
Heter Idaho Steelheads.
Yes.
En farmaklubb till Dallas.
Det kan stämma också faktiskt. Mm. Och då är vi då på ECHL-nivå då nu, va? Mm. Och då är du ligan under AHL. Mm. Och då kanske jag är lite fördomsfull nu. Men jag tänker mer på knutslagsmål kanske i mittzon än tiki-taka på blå.
Ja.
Alltså, jag känner någon bussresa ut i Vischan 7 timmar hem sen och någon form av bråk eller något. Det måste ha uppstått någon form av skärmytsliga någon gång, eller?
Nej, men absolut. Vi hade dock väldigt mycket lag. Det ligger ganska centralt i USA ju. Vi hade ganska mycket lag på i Kalifornien, så vi flög oftast. Det var inte jättemycket buss. Vi hade en bussresa till Salt Lake City tror jag, på 5-6 timmar. Sen flög vi ut på tisdagen till Kalifornien och sen spelade vi i torsdag, fredag, lördag. Okay. Med samma lag. Och sen flög vi hem då. Så att det var oftast veckovis. Andra veckan då så bodde vi hemma och spelade 3 matcher hemma då. Så att det, vi hade det ändå ganska bra.
Det var lite softa då.
Ja, men det var ändå... Nej, vi hade det lyxigt faktiskt.
Men så, nivån där på den ligan, var hamnar vi? Alltså, jag har ju en liten nidbild av kanske att det är mycket stök och bök. Men var det ändå skills, alltså rent generellt?
Ja, men det är det absolut. Men sen, det här är också 10 år sedan. Det var lite mer slagsmål, det var lite mer fysiskt. Det är också lite mer fysiskt där borta än vad det är här. Men absolut finns det skills. Det är som hemma egentligen. Men varje lag har ju också en fighter eller två. Där det är ett eller två bråk kanske när man slänger handskarna. Så att det är lite blandat så, men visst är det tufft. Det är en lite annan jargong alltså i hockeyn där borta, speciellt för 10 år sedan. Det börjar ju tas bort lite mer och mer fighter där borta, men man åkte inte och körde över någon stjärna så där, utan att fick försvara sig, om man säger så.
Var det så att du försvarade någon gång, eller var det var
ja,
man smart?
Men jag fick både försvara mig och sådär några gånger, så att det var en gång jag tror det är dit vi vill komma, men...
Jag har ingen aning.
Nej, vi var... jag hade haft några fighter som gick ändå helt okej och sådär. Och sen så var det... kom vi till ett lag i Kalifornien. Och det var en liten kille som... han var på allt och alla och riktigt retlig. Men han var så liten och jag är så lång så jag kände att jag kan inte ta en fight mot han liksom. Så det blev väl någonting sådär, men sen så gick det över gränsen i slutet på matchen och han crosscheckade en av mina spelare framför mål rätt över näsan. Jag står precis bredvid och så då slänger handskarna och då visade det sig att det är en av ligans bästa fighter. Så jag, jag låg med hjärnskakning 2 veckor kan jag säga. Så att han var duktig.
Då,
det var small.
Det var dyra läropengar då.
Ja,
jag tar vidare där.
Det var 5 smällar mot ansiktet och sen så låg jag på backen, så att, men han var inte så stor.
Du går inte upp i strid med honom mer gånger
efter
det?
Nej, det gjorde jag inte. Jag sjukanmälde mig sen. Jag vet inte om jag...
Men du David, jag tänker så här. Mm. Jag som inte känner till din karriär allt för mycket, skulle du säga att du tillhörde lite den här typen? Du är ju ganska bitig kille, det ser man ju. Mm. Skulle du säga att du tillhör lite den här gruppen? Inte att du är en fighter, men hur anammade du allt det här när du kom till USA?
När jag kommer från juniorer, jag kom upp väldigt tidigt i A-laget. Jag tror jag hade ganska mycket hockey i mig, både spelsinne och liksom talang. Men någonstans så de här åren jag skulle spela mig in i A-laget så var jag väldigt mycket skadad. Jag tror jag var i 7-8 år i HV och hade nog en långtidsskada nästan varje år, så att jag, de här åren när jag skulle blomma ut och ta en riktig plats, de kom aldrig riktigt, så att det var oftast 3-4-5 och då var det lite den typen jag använde min storlek, så att det blev nog lite så på senare dag att det blev lite den speltypen, men i USA var jag ju inte den alls, utan då var jag en första femma sådär, och skapade liksom sådär, men jag är alltid fullföljt och liksom vattar och hetta till och lite sånt där, så att jag hade nog mer i mig än vad jag kanske fick ut på planen. Så
är det något som skaver lite när du tänker tillbaka nu, att de här långtidsskadorna, klart det förstör och sen att kanske bli placerad i ett fack?
Ja, inte stör så, det är ju livets gång, så jag kan ju inte rå för det sådär, men det är klart att de åren när man tänker typ som Sjöholm och Mulgar, de här som försöker etablera sig nu och gör det liksom, klart får de en långtidsskada innan de liksom blommar ut och blir den riktigt givna spelaren, så det är klart att då halkar du efter och du kommer aldrig liksom riktigt upp, så att det grämmer mig inte, men det är klart att det är lite tråkigt och det hämmar min karriär, absolut.
Ja. Yeah. Men du, vi fortsätter på tuppens resa. Mm. Säsongen 12-13, hur ser du då?
Då var jag i Frankrike och spelade golf med Åkerman. Och lite hockey också.
Ja, det var lite hockey. Men där så jag var ju tvungen att söka upp lite. Jag har faktiskt dålig koll på franska ligan. Jag tror inte ens Carl visste om det här.
Nej,
för jag sa till
inte.
Dig en bisats i veckan här att han spelade tillsammans med Johan Åkerman. Och då fick man ju leta långt i arkivet där. Men det blev ligaguld och cupguld där, eller
stämmer det? Ja. Ja. Jag kom till Frankrikes bästa, och både ekonomiskt och sportsliga klubb. Rouen heter den, ligger en timme norr om Paris. Så jag kom till en väldigt bra klubb och under försäsongen där så letade vi en back och jag tipsade om Åkerman och han kom framåt september någonting tror jag. Så att, det var ett roligt år. Vi är topplag och vi tränade förmiddagar och sen åt vi lunch på stan och gick ut och spelade golf på eftermiddagarna. Så att det var väldigt bra, men det var inte riktigt så generöst som kanske man var van vid. Det var ganska risiga hallar. Man satt och åkte buss, en sån här sovbuss hela nätterna och kom fram på morgonen och sen så lite matchvärmning någonstans i Alperna kanske och 450 pers på läktaren i vissa. Så att det var, de bottenlagen var väldigt dåliga, topplagen säkert en allsvensk. Vi spelade någonting som heter Continental Cup då, så vi var i Ukraina och spelade tror jag mot något lag som är med i KL eller vad. Så att det var ändå på en bra nivå när vi kom ut och spelade de här kupperna. Men ligan var lite blandad så.
Men ett härligt äventyr kan
jag
tänka mig.
Ja, verkligen.
Gott väder och god mat och bra golf då med
Åkerman. Ja, men det är inte de södra delarna, men det var ändå, det var bra.
Då kommer vi till sista stationen då. Då spolar vi tillbaka tiden till säsongen 09-10. Var var du då någonstans?
Då var jag i Södertälje, va?
Yes, det är rätt. Jag har fått lite, när man gör research här nu då, så har jag fått, man tittar på den laguppställningen, då fanns ju en viss Stefan Pettersson, gamle HV-spelaren, och även då Klasen, va?
Precis.
Då tänker jag att det kan vara ett och annat upptåg, eller, och tränare en liten halvstrikt Peter Popovic, eller?
Ja. Jag vet inte om du vill komma till skrattanfallet.
Ja, det tar, du är fri att välja.
Ja, nej, men jag kom till Södertälje, jag var i HV i många år, och sen så hade vi Stefan Pettersson där ju, som jag connectade mycket med, så att det var och är en nära vän. Så att, sen så var det ett gäng med mig och Stefan och Klasen och Fredan Andersson som är Björklöven, ja, och Linus Widell och men det var ett ganska okej lag också. Men
tätt får man säga.
Ja, men lite så. Men så var det en gång, Stefan är en ganska sjuk människa, så en rolig, jättehärlig människa, men väldigt rolig också. Men vi skulle åka och spela säsongens tuffaste bottenmatch, Skellefteå borta. Och vi kom upp på matchgenomgången, och det vet ju alla som, när chefen pratar eller när headcoach pratar, speciellt inför en match och sådär, så är det liksom, ja, men man sitter inte och gör något annat, utan
det är tyst
liksom. Och det är ett ganska avlångt omklädningsrum, vi sitter ganska långt bak. Popovic står till höger längst ner och Stefan sitter bakom mig, så jag ser inte Stefan. Men mitt i det här mötet så hör jag att Stefan börjar fnittra. Och jag tittar bak och han sitter och du vet, det här riktiga garvanfallet där liksom, han sitter och försöker hålla andan, men det låter ju liksom, och jag bara känner så här, inte nu. Men det är också ganska svårt när man kommer där själv att sluta skratta, så att det slutar med att Popovic är ju också ganska hård, så det var ju liksom inte så här. Han frågade vad fan vi höll på med, rent ut sagt, och vi kunde inte sluta garva. Efter det här mötet så kallade han in oss i hans tränarrum där uppe. Det är alltså en och en halv timme innan match. Och då är jag livrädd. Alltså då är jag så här, nu är det på allvar liksom. Sen ser jag i det här tränarrummet när han frågar vad fan vi håller på med. Jag står nästan skakar och bara, jag vet inte, vi fick bara något skrattanfall. Då ser jag Stefan dra över sin tröja. Men han drar liksom inte igenom hela tröjan. Huvudet kommer liksom aldrig ut. Då har han fått ett till skrattanfall under tränaren. Så jag bara, vad han kämpar under? Och jag bara, tänker du, alltså vad görs? Så det var, vi spelade en period. Jag och Stefan såg 0-4 då, och sen fick inte vi spela med.
Jag undrar varför.
Ja, men det är så otroligt relaterbart. Just det här, när man inte får skratta, om man tänkarna kommer in, då är det kört.
Ja, men det var verkligen så här, man var så rädd, men samtidigt var man så här, bara, det gick inte. Alltså jag hörde ju han bakom mig, jag såg ju inte han, och så varje gång jag tittade så var det så att han var helt illröd och du bara grät nästan.
Men det var inte frostigt sen på träningarna sen då?
Nej,
var det extra träning för
nej, det var det inte sen. Vi förklarade läget, så han är ganska skön så på Popovic, men när det är allvar så är det allvar så, men han förstod grejen så. Men det, ja.
Du har aldrig frågat Pettersson vad det var som började allt där?
Nej,
det är ganska intressant det också.
Nej, jag kommer inte ihåg om jag frågade det, men det var nog bara något så här litet. Så. Det kan ju vara allt ifrån att man står och lyssnar på samma grejer varje dag och liksom man kan ha pratat, men man säger ju alltid de här orden.
Det är samma sak, alltid samma du vet sak. Vad som
kommer. Och sen så började det, du vet, och så, bara, så började det så här, så att, nej, jag vet inte.
Nej. Ja, då har vi kommit in på försäsongen 2023-2024 nu då. Man kan ju alltid utkristallisera lika mycket som alla andra säsonger. Men ja, jag vill ju egentligen börja gå igenom resultaten. Om det känns okej med er. Vi har då 6 matcher spelade, va?
5.
5 kanske det är till och med. Ja. Vi började ju med Frölunda i alla fall.
Ja.
Där vi förlorade. Vi mötte Djurgården där vi vann. Visby där vi vann också. Så mötte vi också Frölunda sen, eller hur? Fast det var kanske i början på Skövde på Gotlandsresan, eller hur?
Det stämmer. Nej, det blir 6 matcher. Det är jag som står här och försöker stå det på fingrarna.
Ja, du, jag tänkte. Ja. Har jag missat
så det? Jag ska aldrig gå upp Karl.
Ja, det blir riktigt förvirrande. Ja, ja. Hur som helst, vi har 2 vinster och 4 förluster. Och min allmänna känsla är att såklart, det finns ju alltid en början och ett slut på en försäsong, och jag vill ändå på något sätt dela upp de här matcherna i 2 läger, där jag har de 4 första matcherna, det vill säga första Frölunda-matchen hemma och Gotlandsresan på en sida, medan vi har Oskarshamn och Örebro på den andra. Jag tycker mig se liksom mycket bättre spel, mycket, alltså i alla fall mycket bra förbättring i de 2 sista matcherna där. Jag vet inte vad du tänker, Jonas.
Men jag tänker väl så här på försäsongen, att jag skiter egentligen vad det står på tavlan efter 60 minuter. Men jag tycker att man kan gå in lite mer på individnivå. Man kan titta om en tilltänkt kedja spelar ihop. Man kan titta eventuella backpar, hur det ser ut. Och sen kan man se vissa förbättringar i det. Och sen så är det ju, alltså varje spelare har ju liksom sin process fram till serien här. Det har ju kommit lite då inspel om att Borgström har sett väldigt seg och trött ut i början. Men det är bara att kolla då. Han spelade ju slutspel i OL till midsommar, tror jag.
Stämmer.
Och sen hem till Finland och sen till Jönköping i sväng. Sen tillbaka till Finland för militärtjänstgöring. Tillbaka till Jönköping, tillbaka till Finland igen. Stor is, nya lagkompisar, ny tränarkonstellation. Jag menar, det finns ju inte en chans att han skulle kunna gå in och prestera på någon form av nivå egentligen, utan där får man ju ge det 10-15 matcher innan ESL innan man ens kan ge ett betyg i stort sett då. Medan då kanske andra hand kan ha en sån som Nettinen som varit frisk och hel från slutet av förra säsongen, tränat på bra och ser ju ut som en helt ny spelare den här säsongen egentligen.
Ja, och jag tycker man får vara lite snäll också, för att vi har ju luftat laguppställningen ganska mycket just med tanke på skador och att de behöver vilas. Och jag tänker första kedjan där med Borgström som du nämner. De har ju fått spela med en ny junior i princip varje match, han och Isak Brännström. Så de om någon har ju inte fått ha en någorlunda satt kedjeformation där.
Nej, så är det. Ja, Tuppen, vad har du för tankar om försäsongen rent allmänt?
Nej, men jag tycker ni är inne på rätt spår. Någonstans är det så här, det är ganska många nya spelare. Många nya spelare som inte har varit i ligan innan. Några som ni nämner här med Borgström, Ticka, Seppele och de här. Så att Frölunda-matchen tyckte jag väl att den var helt okej stundtals, men det var alldeles för många för låga dippar under matchens gång under 60 minuter. Men hade ändå en bra topp i mitten på andra och kom upp lite, och sen så orkar de inte riktigt med i sista, så att sen tycker jag väl att det sett bättre och bättre ut. Det som jag tycker är bättre, försvarsspelet har inte varit så bra i början. Man ser att de har svårt att sortera, svårt att ligga rätt, släpper till lite för lätta skottchanser egentligen, yeah, i det farliga sektorn. Men jag tycker också att det har blivit bättre mot Oskarshamn och Örebro, var det inte riktigt lika så att jag tycker ändå att det är på rätt väg, men sen är vi i en process. Det här med resultat, jag vet inte, för 2 år sedan när HV åkte ut så vann de väl varje match.
Det var väl det bästa laget på försäsongen, tror jag.
Ja, sen är det också, vi har haft André borta, vi har haft många, Ticka varit borta ganska mycket, så att Orti har varit borta, så att nej, jag vet inte, jag tycker ändå att vi är på rätt väg, och man får verkligen ha tålamod för att det är ganska många nya.
Men om man säger till din egna karriär när du spelade, vad hade du för, jag tänker första försäsongsveckan någon gång i april kanske, då är det 4 månader kvar till premiären någonstans långt borta i horisonten där. Hur var ditt, delade du upp det i små delar liksom försäsong off ice, eller var det liksom en lång resa bara för att du skulle vara redo första omgången, eller hur funkar det i en sån kontext?
Nej, men alltså under sommaren så tror jag man försöker koppla bort allt som har med just hockeyn att göra och liksom säsongen i stort, utan då är det nog bara att försöka träna dem 2-3 timmar om dagen och så lägga hårt fokus på dem och sen så släppa allt som har med hockeyn att göra. Liksom man behöver ju också det mentala breaket från hockeyn, så som vi i näringslivet behöver semester eller någonting. Så att, men man drillar upp det i lite olika bitar. Så, när man kommer till försäsongen så är det också mycket... hur hårt går Strålman egentligen? Jag tänker en sån Ticka som är riktigt slutspelsräv. Han kanske kommer växa efter jul, du vet, när det börjar bli riktigt allvar. Så det, jag lägger inte så mycket fokus på försäsongen så, men jag tycker ändå att, det börjar ju, det måste nu börja se bättre ut den här sista veckan.
Det är väl lite som du säger också, det finns också en skillnad från den där junioren som krigar för den 12-13 forwardsplatsen som verkligen varje träningsmatch är ju hans SM-final egentligen för att visa den platsen. Ja. Sen i andra änden har du den här rutinerade 35-åringen som liksom vet precis vad han ska göra med kost och sömn för att han ska vara där när serien börjar. Ja. Det är något, antar att det är något han kör igenom bara för säsong och träningsmatcher och känner efter lite liksom att nu är jag klar.
Ja, men alltså, ja, absolut, och jag tror han tänker också mycket i början på säsongen, inte gå på någon skada. Han har ju varit med så pass länge, han tänker på Strålman till exempel, men också de här erfarna, att man, det är därför man har legat väldigt lågt med André och liksom inte liksom chansa på någon sätt. Så är det absolut.
Så är det ju. Sen om jag tänker, om vi ska ta fram tre spelare eller något som ändå har sett bra ut på försäsongen, Carl, vad har du för prispall eller någon som du har varit imponerad av?
Ja, men jag tror nästan mest, i alla fall sett till förväntningarna, vill jag ändå sätta Seppele, om inte högst upp i alla fall, då på en prispall. Jag tycker han har liksom sett otroligt stabil ut. Bättre passningsspel har han visat upp, tycker jag, än vad man förväntade sig på innan försäsongen då, när man värvade honom. Bara en otrolig jätte liksom, som inte gjort så mycket slarvig fel hittills som man kanske hade fått räkna med, just med tanke på vad han är här för att göra för någonting. Anton Strålman absolut är upp också. Nu är det konstigt att man lyfter två backar när vi pratar om att försvarsspelet varit ifrågasatt än så länge. Annars, jag lämnar den tredje uppe kanske till dig om du har någon.
Ja, jag har skrivit ner Seppele, Strålman och Nettinen. Jag tycker han, men då har jag gått hårt åt honom i kanske någon podd innan. Men det är ju också vad som hände förra säsongen med skador och sjukdomar. Men det var väl något där han också fick ett A, att han har ju då förmodligen ett förtroende i laget som jag var inne på innan då. Han ser ju ut som en helt ny spelare, så kan hålla i det, så har man ju en center som vill högre upp i hierarkin, tänker jag.
Framförallt i Örebro-matchen, du var ju där och kollade, David.
Ja, jag tycker ni är inne på rätt spår. Jag tycker man såg redan första matchen mot Frölunda med Strålman. Jag tycker att han har det i sig på något sätt. Många tycker att han är lite äldre, han är på dekis med sin karriär, men sen det folk måste veta är att han är en av de bäst tränare i laget. Han är väldigt noggrann med sin kropp. Vann en del fystest, vet jag. Så att jag tycker att han, jag tror han kommer bli bra. Man ser också att han har spelet i sig, till skillnad från kanske lite tuffare när Jalle kom kanske. Det är också två helt olika backar, men Strålman är ju duktig med puck och hittar lösningar och ganska mobil med sina skridskåkning och rörlig och sådär. Så att jag tror han kommer bli väldigt nyttig.
Ja, nej, jag tycker vi var ju på den isträngen där i början, om det var premiären där. Nu ska man inte dra några växlar alls så, men jag tyckte bara man såg efter liksom den timmen där att shit vad fin han är, alltså rörlig liksom och ändå smidig, ändå rätt stor. Och det är just det att han satte ju alltid första pass på blad, ja. Och väldigt lugn i egen zon och håller i puck när det krävs. Så där kan vi nog, de som hade lite varningsflagg för honom där, den kan vi bara ta ner faktiskt. Det är min känsla.
Ja, men verkligen. Och sen det är kul också att se att han brinner liksom i för det fortfarande. Jag tänker på Oskarshamnsmatchen där han kunde hetta till ganska ordentligt.
Ja, han tar ju ett rus mot domaren där. För...
Ja, just det, växer tydligen knän utav hans höft, som någon sa.
Det är lite unik fysisk attribut han har.
Nej, jag tror han kommer bli väldigt nyttig. Jag tror också att erfarenheten och liksom Jalle, om man jämför med Jalle då, så kanske det var lite tuffare för han. Han åkte på någon skada också och liksom kom in mitt i säsongen och liksom stora förväntningar. Stormen har varit med liksom lite längre och har inte haft ett sabbatsår heller. Så att jag tror att det blir lättare att kanske växa fram i det här med kravställning och prata i omklädningsrummet när man är mer delaktig i spelet, och som jag tror Strålman kanske kommer vara. Så att jag tror att han är en nyttig pusselbit också i omklädningsrummet.
Och jag tror också att det är vissa då med Strålman att de var lite rädda för det, just att de jämförde med Hjalmarsson. Men det är som du säger, det är två helt skilda typer av hockeybackar. Så det finns ju inte en gemensam nämnare förutom att de har ett väldigt bra NHL på olika saker. Så att, ja.
Det är imponerande att se, för varje gång han har pucken då man tänker alltid så här, oj, han hade en hel sekund extra på sig i den här situationen. Och det går nästan inte riktigt. Det är svårt att hitta exakt vad det är han gör. Men den där extra sekunden, den skaffar han sig 17 varje gång nästan.
Också lätt för hans backpartner att spela med sådana, man får liksom några extra sekunder på sig, man ser att han pratar mycket och med sin backkollega, så att nej, jag tror han kommer bli duktig. Men sen är jag tycker att vi har saknat sista åren de här riktiga fysiska spelarna. Jag tycker att när vi får in Seppele, en liten Rahimi, fast en bättre, vi är inne på det här precis, han är mycket bättre med pucken mot till exempel Rahimi. Han hittar ju lösningar, han hittar blad upp, han behöver inte bara spela sarga ut, och i det så har han det tuffa spelet i sig. Det är inte roligt att gå in där framför mål när Seppele står där, och det är också sådana slutspel det kommer sen, eller det är så längre in på säsongen, så är det än mer nyttigare att ha sådana och möta sådana. Så att jag tycker också att Ticka, vad man har hört då, är också den här slutspelsräv och liksom kommer vara framför mål och stånga. Så han var inne i TX, ser man redan nu. Lite Joel Lundqvist ut kanske, men ser man också att han har puck i sig också. Så att den typen av spelare jag har saknat sista åren. Så jag tror att det kommer bli, de blir jättenyttiga.
På så sätt är nog kanske Seppel en av de viktigaste värvningar att du får den. Som du sa, ja. Den spelartum som saknas. För jag vet, jag läste en intervju med någon spelare för något år sedan, ett annat lag, att vilket lag var liksom lättast att möta. Ja, det var HV. Och de bara, varför då? Nej, men du kan liksom, det är lite öppna landskap framför kassen. Det gör inte ont att möta HV. Det var lite för små backar och inte den där gritten riktigt då. Och får man in där Seppele, om man nu håller sig på rätt, det kan ju bli att det blir mycket utvisning också då, men det får man väl ta då. För det, sagt, jag tror att det föder en viss respekt också bland motståndarna, att man vet att han har den. En sån tuff motståndare.
Ja, alltså man ser när han går ut, det är liksom, han lägger inga fingrar emellan, han går ut liksom mot hörnerna, mot spelarna, utan han brottar ner dem eller han kör över dem liksom, så att man vet själv när man spelar också och man skulle in framför mål och man mötte liksom de här stora tuffa backarna. Det gör ont att gå in där och så kanske man går runt målet istället och så skymmer man inte och så blir det inget mål istället för att gå in där. Så att där kommer han ju rensa upp och det kommer vara jobbigt för motståndarspelaren att gå in framför mål när han står där. Så att han blir nyttig tror jag.
Verkligen, och minst sagt med tanke på hur mycket mer skillat spelare blir idag än för kanske 10 år sedan. På något sätt blir ju då också värdet av att ha stora spelare som det gör verkligen ont att möta, som du pratade om David. Det blir ju otroligt stort. Jag tänker titta bara på Färjestad liksom. Ja, när de spelade kvartsfinal mot Skellefteå tror jag. Det var året då de vann SM-guld för några år sedan. Jag menar, de hade ju inte en chans. För de bara stoppade dem fysiskt, tacklingar, mötte upp dem på blå. Otroligt hårt. Och det känns liksom, var lite ovant att se det, för att det är så otroligt skillat spelet idag. Och det är så mycket som handlar om det. Så man kan vinna den kampen, då tror jag att jättemycket är vunnet.
Absolut.
Har du bilen som arbetsplats? Låt inte lasten bli en livsfara. Vi på Worksystem hjälper dig att säkra lasten och skapar samtidigt ordning och reda i din bil. Lär dig hur du lastar säkert och hitta din närmaste anläggning på worksystem.com.
Då tänker jag så här, mina vänner, att vi ska sätta lite fokus på special teams. Och jag börjar så här en liten ekvation. 17.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
7 plus 73,5 blir 91,2 lika med sämst.
Det vill säga förra säsongen.
Förra säsongen, ja.
Ja.
Så att jag tänker så här att vi tar lite snack om powerplay. Vad ni har för tankar med de spelare som kommit in, vad vi skulle kunna sätta ihop för femma i PP. Så ni får lite fria tankar här nu om Tuppen eller Karl vill börja. Ge mig era fem gubbar i ett PP.
Ja du, alltså det, jag tycker att de har ställt upp så som jag vill ha det egentligen nu första matcherna här. I alla fall i slutet när vi fått spela med fullt lag. Det är väl egentligen bara Kaski som fattas i första PP där på blå. Annars har de ju spelat Henrik Borgström på höger och en Stål Yrenäs till vänster där egentligen André Pettersson ska stå då. Det kan vi ju slå fast.
Det kan vi nog bestämma, ja.
Ja, och så har vi haft en Brännström och så en Ticka som klivit in lite där i mitten istället för Lensch senaste matcherna. Och jag tycker om detta väldigt mycket just för att vi har liksom hot, väldigt bra hot på alla positioner tycker jag. Kaski har ju ett jättebra skott, det såg vi i Djurgårdsmatchen där han gjorde 2 mål tror jag va? Och så har vi då en André Pettersson som vi inte behöver prata om ens vad han kan göra. Och så har vi en Borgström som jag tycker är väldigt intressant där ute, för han spelar som sagt till höger och är rightare. Det vill säga han har bladet mot sargen och har därmed, du får rätta mig om jag har fel David, men han har en bättre passningsvinkel här skulle jag säga över till André Pettersson. Vilket är väldigt intressant. Sant att vi såg att ja, vi såg ju skottet han hade i Örebro-matchen där i powerplay när han nöp upp den i krysset. Ticka framför mål, otroligt stark. Och en Isak Brännström som är världsstjärna på att vinna tillbaka pucken när den väl tappats i offensivzon. Tankar David?
Ja, nej men jag hör vad du säger. För mig, man har ju oftast 2 powerplay-femmor, 2 enheter. För mig är det ganska naturligt att vi spelar paraply, det vill säga en back upp på blå. Ena tänker jag Kaski, den andra tänker jag Ronadella. Sen hur man formulerar det, men jag vill gärna ha, i ett av de här i alla fall, så vill jag ha Foppa på högersidan med direktskottet inåt. Jag efterfrågade ju lite det förra året, han var ju där men hade då kanske Tedenby mitt emot som jag anser kanske inte riktigt är den passningsspelaren som Foppa behöver för att få de här direktskotten. Sen började ju André på den sidan också och jag tyckte inte att han kom rätt till från den sidan egentligen. Han tog ofta emot pucken och fick inte riktigt de här skottlägena och började leta pass istället. Jag tyckte det blev bättre när han kom på den andra sidan och började hitta genomspel. Så jag skulle gärna kanske vilja se det finns ganska många, Lydernäs har vi också, men jag skulle vilja se Foppa kanske få testa lite med André och kanske Kaskel eller Nadella då, en paraply. För någonstans i de här 3 positionerna på de här 2 så är det de spetsigaste spelare som ska vara. Sen framför mål är det mer liksom starka och som vi nämnde Isak tycker inte jag heller kanske ska vara på de här 6 stycken positionerna i paraplyet utan kanske mer ner i hörnet och vända tillbaka och vrida och så att ja, och sen vet jag inte riktigt med Lyrenäs om han vill vara på direktskott eller om han vill vara på högersidan, men där vill jag också ha in Borgström såklart och där ser jag också att han är bättre på vänstersidan så att det är lite hur man ska få in alla så, men jag, som Nettinen är ju på en position idag, men han ser jag inte på dem av de 6. Jag tycker inte att han ska vara på det direktskottet på höger där, utan där tycker jag både Foppa, Lyrenäs och André kan passa lite bättre så att vi får se hur de formulerar
en tanke där med Foppa där. Blir det för lättläst när man vet var han står ibland? Att liksom en box kan ganska lätt styra bort, alltså man fryser den sidan på något sätt och att det nästan blir lite överligt 4-4 och så blir det liksom ett långsamt pucktempo. Det är bara en lite från läktarsidan ibland man kan tycka. Men sen har han ju en USP, det är ju hans direktskott när han står i det rätta läget. Om man säger. Då är det, ju...
det som är viktigt är ju att du måste ju ha lite olika alternativ. Någonstans så behöver inte alltid direktskott och alltid de här öppna lägena vara de bästa. Jag tyckte ju att LaLedja till exempel, många gånger har han ett läge när han har den på blå. Och han kan lägga in ett höstlöv bara och vi har trafik framför, så blir det jättebra. Och det tyckte jag LaLedja gjorde väldigt bra, att han hittade Filip Holm i Örebro är också lika bra på det. Han lägger mycket puckar på mål, behöver inte alltid hitta till vingarna i powerplay, utan när man skapar skott från alla olika vinklar hela tiden så måste du ju gå upp på de skottlinjerna och då kanske du ibland tappar Foppa och det är då Foppa får det läget. Men ska du hela tiden söka han så blir det svårt. Som du säger, då tar han bort det. Så att, du måste ha lite olika varianter och då kommer sen öppningen komma till Foppa.
Jag vet inte om ni håller med, för jag tycker ändå det finns intressanta spelartyper till nästan två fungerande PP-formationer jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. Jag tycker det finns mer individuell skills på en Borgström, på Brännström, kanske på, som du säger, Ticka då framför kassa och de här, att ändå måste kunna gå och pussla ihop två välfungerande. För jag menar förra året då 17,7, vad du brukar säga, att lägger du ihop det ska du nå runt 100 då, alltså PP 20 kanske, box 80, då är det bra. Men går det sen neråt mot 90, och det, jag menar, då är det är en del poäng där som ryker om du summerar säsongen sen.
Nej, men jag tycker också det, och som jag säger, alltså de här Kaski och Nadella på blå och sen så två på varje sida i sitt paraply då, där har vi ju sex stycken väldigt skillade spelare. Jag tycker inte vi hade det riktigt förra året. Till exempel Tedenby är en jättebra spelare och jättebra på det, men han kanske inte är den här starka liksom att stå och styra ett powerplay, för det, då har han andra egenskaper. I år har vi bättre skills på de positionerna, så det bör kunna bli ett mycket bättre powerplay. Jag tycker också att det är viktigt med att vinna tek. Jag tycker man tittar på Ticka, han vinner ganska mycket tek. Han är stor och stark och är framför där, framför mål när det väl ska göras och slå in returer. Så att jag tror att de har absolut bättre förutsättningar i år på 2-5.
Jag vet inte om det var Sanny som Lindström som sa någon gång att han tyckte bara att ta ut de fem skickligaste spelarna och så ger de taktiktavlan och så får de några veckor på sig att sätta upp ett PP, och funkar inte det, sen då kan tränaren gå in och liksom, för de är så skickliga på det de gör och kan liksom snacka ihop sig till något välfungerande.
Ja, nej men, och så funkar det lite idag liksom, att man har satt ihop en femma då liksom, eller två femma, sen får de styra lite själva, och börjar då låsa sig, då kan man komma in och liksom Davidsson kan komma in och komma med tips och sådär, men de vet vad de är bra på, och så att det sköter de oftast själva.
Jag tycker det är väldigt intressant också, för du tog ju upp Tenebys position till exempel i förra säsongen där han skulle stå. Jag vet inte egentligen vad tanken var där, för han var väl kanske som bäst på att ta in pucken. Sen när det kom till att dela ut passar och så här, det var kanske lite mer hans svaghet där. Idag känns det som att vi har en mycket bättre ämnad position där i Stål-Lyrenäs till exempel, eller om vi skulle sätta då André Pettersson till exempel. För på något sätt så blir ju hotet centrerat kring backen LaLedja och Forsberg förra säsongen. Det är ju inte så mycket hot, det är ju ganska lätt att läsa det. Om man helt plötsligt öppnar upp andra sidan med skottmöjligheter som i André Pettersson, då kan det öppna upp kanske ytterligare ännu mer och ännu mer passningsvägar till Forsberg på andra sidan.
Ja, men det är det jag vill komma. Alltså, när man har mer hot så blir det också svårare som box. Att de sitter och tittar liksom innan varje match och så tittar de på Örebros powerplay och så ser de så här spelar de. Och det är klart, sitter de och ser att men det är bara Filip Holm och så är det någon till som försöker komma.
Det blir lätt att läsa.
Ja, och så vet man också så här, men den här killen han gillar inte att skjuta. Utan då är det ganska lätt, men har man så här, det kommer skott från överallt. Ja, men då är det ganska svårt att läsa, och då, det är också då man går bort sig lite, för då går man på ganska hårt. För han kan skjuta, så går man upp i skottlinjen. Och sen så tappar man kanske den femte gubben då. Så att, nej, det är absolut, jag har det med.
Bra, då går vi vidare, tänker jag, till boxplay. Vad har vi för inspel där?
Vi har ju ganska boxplay-gjutet backsida, tycker jag. Alltså vi har tagit in ganska många boxplay-spelare. Vi har ju tagit in Malakti då, som var här förra säsongen men som ändå kom in igen då. Sjöholm, som är också en ganska gjuten boxplay-spelare. Seppele, kan också spela där. Strålman också för all del, skulle jag kunna tänka mig. Så det känns som en ganska satt boxplay sida på backarna också, samtidigt som vi har offensiva backar i Nardella och Kaski då.
Mm. Jag tänker lite så här, för när man tittar i NHL och så där, har det hänt lite de sista åren att de har ofta de offensiva skickliga spelarna forward som även spelar en del boxplay nu, för att de är så sån hockey-IQ, att de läser passningar, att de är liksom offensiva hot i en box. Jag vet inte riktigt om SHL har gått dit än eller hur det kommer vara där, eller jag vet inte alls vad vi tänker där. Alltså tvåan, om man säger den offensiva tvåan i en box, vilka som passar där nu eller hur det ser ut.
Ja, det vi såg ju Vessel till exempel spelade mycket boxplay, gjorde det bra och läste, och men sen så måste du också hitta de här som, om man tittar på de som har bra boxplay, dels så sätter de press i rätt läge, och sätter de inte press och man känner att de inte har läge, så går de in i sin lilla box och så täcker de väldigt mycket skott. Jag tror att jag hade upp det lite förr och tyckte liksom att man kan försöka täcka mer skott och få mer skott på sig. Så, men visst har de bättre förutsättningar också. Böcken, jag tyckte ju en jättestor skillnad, vi var inne på Malak när han kom till exempel, en riktig så här tvåvägsback som spelar smart rejält men kan ändå föra sig med spelet med puck, boxade ut. Man pratar ju också alltså om backa, det här med att men ta bort klubbor istället för att titta puck. När man tittar till exempel på Mattisson, så vet jag inte hur många kanske mål han var bakom när han stirrade för mycket puck och tappade sin. Tittar man på Malak, de här liksom lite bättre backarna, så boxar man ut på ett bättre sätt, och det betyder att man kan inte slå in de här tomma burarna. Så att jag kan tänka mig att Seppel är en sån också. Så att men de också där bättre förutsättningar i år för ett bättre boxplay, absolut.
Jag inbillar mig just det här att täcka skott, säger du då, att jag antar att det är rätt mycket spelförståelse det momentet. Vissa verkar tro att det bara åka fram mot skytten, men att just läsa av situationer, ligga på rätt avstånd, jag antar att det är ju alltså en bra individuell skills att ha.
Ja, men det är det, och jag tror man pratar ganska mycket i hockeyns värld att man liksom inte ska gå upp och stöta mot, säg att Kaski har den, så ska man liksom inte gå upp, för desto närmare du kommer backen desto lättare för han att göra en halv meter åt sidan och hitta luckan bakom forwarden som kommer upp. Så man ska ju ligga en 2-3 meter ifrån och bara ligga med, då är det mycket svårare att komma igenom. Så att absolut ligger mycket skills där också.
Ja, då behöver vi gå ner för landning snart här, Jonas, men innan dess så ska jag ställa lite snabba frågor här till tuppen bara. Vi har ju tidigare diskuterat ganska många frågetecken, både i laguppställningen, kring klubben generellt och ja, egentligen vad som, allting som gäller HV71. Men vad jag vill fråga dig är, just från ett spelperspektiv som du varit med om då, vad skulle du säga om vår tränarsituation? Inte mycket rutin alls, samtidigt som man kan argumentera för kanske varje tränare på sin grej. Man hade kanske velat ha Johan Davidsson och Pelle Gustafsson in nu om man har haft en mer rutinerad stab bredvid sig. Men nu är alla nya.
Ja, men det är en intressant fråga. Jag förstår att den frågan väcker lite, ja, men att det väcker frågor så att säga. Men jag känner ändå sådär, det oftast tittar man på förra året och Stille kom hem och Tommy kom hem som är jätterutinerade tränare. Och det går inte alls ihop sig, och gruppen, vad man har förstått, kändes inte alls liksom att de var delaktiga eller någonting. Tittar man på Montene då, som jag tycker liksom är ett bra ledarskap, och det är ju gruppen delaktig i sätt att spela, och det är också Strålman varit ute och kommenterat redan att han tyckte att Montene var bra för att han liksom ger oss liksom eller lyhörd på. Så att jag är inte så orolig det är så, utan sen är det ju så här med idrotten, alltså allting har ju med, får man en 4-5-6 vinst här i början, det börjar rulla på och du vet, och blir positivt, och men då spelet sitter, men då är det ganska simpelt för Montén att vara med. Gruppen sätter krav på varandra, spelarna, men det är klart börjar bli tufft, och det, ja, men då vem är Montén och vad står han för, och så att det har nog lite med att göra också hur staten blir liksom. Men det finns ju en tanke med Montén, och det är ju att han har haft många unga och ska utveckla våra unga, och det är ett nytänk i HVs approach då, varför han värvar han. Så att jag tänker ändå att han har haft också ganska många spelare, känner till många, så att jag är ganska positivt till det ändå. Davidsson vet ju vad han kan utfärda med sin offensiva och Pelle med sin defensiva då. Pelle har gjort det väldigt bra i Dalen. Sen är det ett här steg upp också, men samtidigt så har också mer hjälpmedel på SHL-nivå än vad du har på Division 1-nivå i form med video och coach och analyser och allting. Så att, men jag är inte så orolig så. Men sen som sagt, det gäller att få en bra start, speciellt efter de åren vi har haft bakom oss när vi har en fantastisk publik och en fantastisk stad. Men det blåser också när det börjar gå... går lite dåligt så att jag vill ha en bra start liksom. Jag känner att det har varit skönt att få liksom en 10 omgångar när man ligger någonstans i mitten och man får lite flow på allting liksom.
Det går inte att ha som förra året att ta första trean i omgång 15, va? Då har man grävt sig en grop. Alltså, det är ju helt sjukt egentligen när man tänker efter på det. Men jag hade två, för du hade Pelle Gustafsson i Dalen, eller?
Ja, precis. Ja,
vad har vi, alltså, alla får höra att en genuin hockeymänniska. Men vad har det mer, alltså är han taktiskt skillad eller är det mer det här liksom att få alla dra åt samma håll eller vad har han? Förstår du lite vad jag är ute efter? För jag antar att han har egentligen bara ansvar för backa nu då. Ja, vad har han för liksom...
Sen är det ju så här, du är ju med liksom, det är inte så att Pelle har något eget ansvar och gör som han vill på defensiv och Davidsson på offensiv, utan man är ju delaktig i allting så. Men sen så har väl han mest kontakt med backarna då. Men Pelle är nog mer att han var ju sån som spelade med, han ställde sjuka krav på sig själv och sin omgivning, och det ser han också liksom. Han vill nog lämna ganska mycket frihet till sina spelare och komma in och tipsa lite om feedback och sådär, men jag tror han lämnar ganska mycket frihet till att de får göra sin grej och ge dem förtroende till det, och man får misslyckas jag tycker Pelle är värd den här chansen.
Ja, det är absolut. Det är nog alla överens om. Det var som vi sa i ett annat avsnitt. Det är så konstigt att han inte har stått i HVs bås. Han ska ju vara sån här som varit nu sin... Han ska gå in på sin 15:e säsong som assisterare nu i HV. Nu är det hans första hela. Det är väldigt märkligt att det egentligen tog så lång tid på något sätt.
Ja, och sen vill man ju hitta det här som typ Frölunda har med Roger och Luleå med Bulen. Man vill ha kontinuitet. Man vill liksom inte... Vi har bytt för mycket tränare och det kanske vi... Det är för mycket, men samtidigt när det blåser och man måste göra någonting, tittar man på tränarbytet som var förra året så gav det ju faktiskt effekt. Och effekten, om jag fattade rätt, var ju att de var mer liksom lyhörda till spelarna och gjorde dem mer delaktiga. Så att, men man vill ju verkligen ha liksom en kontinuitet. Man skulle önska att de här tränarna är där nu i 5 år liksom, och skapa liksom, så här är det när man kommer till HV71. Det finns inga andra vägar, utan man anpassar sig, man skapar en röd tråd kring allting. Så att det är väl förhoppningen.
Innan vi måste ju få ett tabelltips av dig, vill jag bara ställa en fråga till er först. HV har spelat i SHL 9 säsonger de senaste 10. Vad är snittplaceringen på de 9 säsongerna?
Oj, kan det vara 8 eller?
Jag gissar 9.
En av er rätta är 8. Så nu får du säga tipset HV-säsongen 23-24 då.
Jag tycker det är svårt att tippa så här. Jag tycker liksom allt har sin, jag tänker på försäsong då när vi pratade innan, och tycker jag så här, men är det så viktigt med resultat? Nej, men det kanske det inte är liksom, man får tålamod. Det jag tycker är viktigt med en försäsong är väl att kanske att man skapar någon slags kravställning på liksom. Jag vet exakt hur det var när jag spelade HV, det var liksom kravställen kom inte från tränarna, utan det kom från spelarna själva. Det var Davidsson, det var Liv, Petrasek, det liksom, det spelade ingen roll om vi var ute och sprang eller vad det var. Pelle skällde ut mig en gång på Dumme Mosse för att jag inte hade tagit i ordentligt. Så den skulle jag vilja skapa i.
Men hur skapar man det? Eller värvar man sådana individer som har det i DNA? Eller kan man skapa det i en grupp?
Nej, men jag tror att dels så ska du vara sån som människa liksom, och det var ju inte så här, det kan ju på min tid vara att man fick en utskällning och nu kom över röd och skulle dumpa pucken för att backen vill åka och byta, så kanske du skulle dribbla på blå. Ja, men då vet jag att Pettan kommer skrika mot mig liksom. Men det skapar också att nästa gång när Pettan, ja, men då vet han ju att jag skrek på tuppen, jag kan inte göra likadant nästa gång. Så det ställer också krav på sig själv när du ställer de här kraven på dina spelare. Men det som måste vara också då är att man kan skälla ut någon på en träning, man kan skälla ut någonting, men efter sen så är det fine. Det är ingenting som ligger och biter på någonting, men det tycker jag skapar, det skulle jag vilja se mer på en försäsong än kanske resultaten, att man skapar en kultur, så här gör vi, man kommer inte undan. Men sen också, med placering, det har alltid med skador att göra. Men vi ser liksom, vi har haft ganska tunga borta på försäsongen och tunga namn borta, och sen får man en bra start och självförtroende kommer, ja men då kommer också resultaten. Men jag tror, får man igång den inom laget, den här kravställan, och man får några matcher, så tror jag att HV kan vara absolut upp och nosa på en slutspel. Men man ska också ha, veta om det här att man, vi är, man, jag kan också tänka så här att vi är HV och vi är topp tre lag i Sverige och vi är den bästa, men där är vi ju inte just nu, utan vi måste ha några år när vi är nöjda med att komma till slutspel. Så min förhoppning och min tro är att kommer vi till slutspel i år, så är jag jättenöjd.
Men du menar topp 10 då? Så slutspel, eller menar du upp mot topp 6?
Nej, jag skulle hellre kanske vilja komma, ja men, inte, ja men mellan 8 och 10 någon gång då, kanske nosa på liksom kvartsfinal, inte åttonde utan nosa på en kvartsfinal. Då har vi gjort det riktigt bra. Men man ska också veta att SHL i år är grymt bra. Alltså det är många lag där uppe som har värvat bra, så att det blir också en tuff säsong. Men så det var skönt bara för HV71 som förening och som DNA att man inte är där nere och spelar om att få komma till ett kval liksom. Så att jag hoppas och tror att vi kan vara uppe och nosa på en åttonde plats.
Och så bara det här med intressant med kravställan, just spelare mot spelare. Kan det vara, alltså är det lätt, tänker jag, att få den kravställan när man vinner matcher? Det är ganska lätt liksom att vara på varandra hela tiden. Men vem vågar då när kanske alla spelar dåligt? Så står lite vad jag menar. Vem vågar då liksom säga till någon, för att jag är inte bättre jag själv? Det är kanske det som varit lite sista åren, inbillar jag mig, bara att det är väldigt svårt att gå i bräschen när man inte vinner matcher.
Mm. Nej, men så är det absolut. Det blir väl självspelande piano och så när man vinner. Och det är liksom så här, men sen gäller det också liksom för varje individ att förstå liksom att får jag en utskällning av någonting så eller man får en tillsägelse för att typ en pucken måste ner. Och då måste jag ta det på ett rätt sätt. Att Pettan vill ju att vi ska vinna matcher, vi ska liksom framåt, och det är också okej för mig så man inte får någon försvarsmekanism. För bör man få det i laget liksom varje gång man beter sig, ja, då blir det ju obekvämt att liksom ställa de här kraven till varandra. Så att det har varit, om man har hört sig lite för, så kanske det har varit lite dilemma de andra åren också, sista åren, att det liksom inte har funnits den här gruppen. Alltså det kan inte finnas bara en, eller att Montén står varje dag, utan det måste komma inifrån gruppen och från spelarna själva.
Jag vet inte hur mycket André låter i omklädningsrummet nu, men om någonting så får man ju kapten nu som, jag tänker lite aktigt, Michael Jordan-aktigt, kom upp till min nivå liksom, det är mitt sätt att leda liksom. Mm. Jag håller den här nivån och jag kommer sätta krav på er liksom. Mm. Så det kan ju vara en skillnad man får i år kanske, än att man är bara naturlig ledare, att man visar genom att prestera själv.
Ja men absolut, det finns ju olika ledare och det är ju en ledarskap, och så kanske det är någon som kör lite brandtal, och liksom tittar man på David som var kapten under de flesta av mina, så kunde han absolut prata och säga bra grejer. Med hans var ju Lidberg exempel på isen. Han åkte, alltså han slet ju ihjäl sig varenda byte, och det är klart när jag kom upp då så vill man ju inte göra det sämre. Eller det skapar ju, när de bästa gör det här, så skapar det på något sätt en kultur. Då kan du inte liksom som tredje femma spelare liksom inte göra det liksom. Tittar man på det året när HV åkte ut, så tyckte jag med Bergström och de här, de var våra ledande spelare, och jag tyckte inte alls att de var så, att det fanns liksom anledning, tycker jag, att det, liksom, det blev som det blev. Så att det här med Lidberg exempel, alla är inte de här som står och pratar, utan man kan få visa på andra sätt.
Då har vi André på isen och så har vi Strålman i omklädningsrummet, och inbillar jag mig.
Ja, nej, men något sånt absolut.
Skulle gissa det.
Jaha, innan vi släpper tuppen på semesterresa så ska vi ha ett litet segment kvar bara. Jag kommer bara vilja ha snabba svar, det är ett namn jag vill ha eller en företeelse, så att vi börjar med tuppen, och då är det första lagets poängkung.
André Pettersson.
Karl.
André Pettersson.
Då tar vi målkung.
Stål-Lyrenes.
Karl.
Jag är tråkig att säga André Pettersson igen.
Du kör en dubbel där.
Ja.
Säsongens genombrott.
Mulgard.
Karl.
Jag funderar på Mulgård, men jag tror jag tar ändå Sjöholm. Jag tror han utvecklar mer än bara defensiva spelet i år.
Och då tar vi också till slut då säsongens MVP.
Dicka.
Ja, det gillar vi.
Jag gillar den. Jag hade inte gissat den själv. Men,
Nej, jag tycker de har saknat den typen av spelare. Så jag tror att han kan bli nyttig och lite publikfavorit med, och nyttig framför mål och sådär. Så att jag tror Ticke.
Snyggt.
Jag håller tickar väldigt högt upp också. Jag, inte han jag valt, men jag är väldigt intresserad av honom. För att det känns som att när man kommer från finska ligan, precis som Seppel och Ticka, jag tänkte som Malakti också, det finns något slags tak där. Och de gör det väldigt bra på den nivån där. Men på något sätt kan man komma ännu högre bara genom att öka möjligheten till att öka sig här i SHL. Men jag har valt själv, jag stod lite mellan Ortio och Pettersson. Men jag tror jag väljer Pettersson där faktiskt också för att jag tror att Brattström kommer göra ganska bra ifrån sig. Så jag tror att det inte är riktigt så viktigt med Ortio. Det är jätteviktigt såklart, men jag tror inte det är ett sånt fall om man skulle behöva gå med Brattström en del. Så jag tror Pettersson där.
Vi tar två till också va?
Det är säkra, vilket säkra kort på Kalle.
han har ofta rätt också. Vilket lag vinner SM-guld?
Rögle.
Karl?
Jag tror jag satte Rögle också där. Du satte ju Färjestad va?
Ja, jag satte det laget jag tycker minst om.
Ja. Ja.
Sverigekyrkan.
Ja, usch, det är hemskt där. Men det sista också, laget som åker ur.
Linköping.
Jag sätter nog Malmö, men jag tror de får möta Linköping i kvalet faktiskt. Jag tror de borde klara sig.
Tänk vad skönt om HV glider in på en 8-9 plats. Kanske krigas i kvartsen och så ett do-or-die-kval mellan Linköping och Malmö. Något som sitter och njuter.
Ja, Linköping har man inte mycket för.
Nej, det tar vi då. Det är två veckor bort.
Det tar vi nästa torsdag, ja. Men då vi gör så här, Karl. Vi säger det största och tack till David Tuppe Fredriksson. Fantastiskt roligt att du ville gästa podden Vita Gula Blå.
Tack så mycket,
tack,
David.
Tack själv. Det var kul att få vara med.
Det var en ynnest för oss. Det är vi som tackar. Och vi återkommer väl inom ett par veckor eller tre eller något när säsongen har dratt igång, hoppas jag.
Ja, men det tycker jag. Då får vi stå ensamma kanske, men det brukar gå ganska bra då också.
Nej, vi kör tuppen på länk eller något. Nej. Då skulle jag också bara säga att vi gör det här avsnittet av Vita Gula Blå i samarbete med vår sponsor Worksystem. Ja, tack så mycket alla. Tack för att ni lyssnade. Ta hand om er. Hej, hej.
Tack själv. Hej, hej.
Kan du hämta hammaren där bak i bilen?
Nej, fan!
Snabba på nu!
Man hittar ju ingenting i den här förbannade röran!
Har du bilen som arbetsplats så skapar Worksystem ordning och reda med bilinredning till marknadens bästa pris. Sväng förbi din närmaste anläggning eller besök oss på worksystem.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.